Här börjar Strafffångarna, Pionjärerna 2, av Vivian Stewart. Inläst av Magnus Schmitz, för Jämtas. Kapitel 1. Under de närmaste följande 10 dagarna fortskred arbetet med uppbyggnaden av kolonin i rask takt. Flera manliga fångar fördes i land från transportfartygen och bildade bevakade arbetslag. En smedja byggdes. Förråd, tält och tältduk fördes i land. Det grävdes gropar för ugnar och kokeldar. Ett fartygsvarv påbörjades. Man började arbeta i det första dagsljuset och fortsatte tills det blev mörkt med ett kort middagsuppehåll. Marken stakades upp enligt en plan kapten Philip hade utarbetat med marinsoldaterna under tältduk på västra sidan om sötvattenströmmen och fångarna i nybyggda hyddor på den östra stranden. Ett sjukhus, till att börja med av tältduk, skulle resas på udden vid vikens västra sida, mellan marinkårslägret och den plats som var utsedd för observatoriet, när löjtnant Dawes tog in amiralitetets teleskop och andra vetenskapliga instrument. Längst i öster planerades ett fort med 2 av Sirius kanoner för försvarsändamål, och inte långt bakom varvet och flaggstången skulle guvernörsbyggnaden, för närvarande ett stort tält, ha sin plats. Patruller skickades ut för att röja marken från träd bakom guvernörens tält för att få mark i ordning ställd till grönsaksodling och inhägnader åt djuren. Naturligtvis inträffade bakslag. Kapten Philip var noga med att bevara ett lugnt yttre, men inom sig kokade han när regeringen än en gång avslöjade sin snålhet i den usla kvaliteten på verktygen som skickats med för arbetet. "Jag har aldrig i mitt liv sett sämre yxor och spadar", kommenterade han klagande för Hunter. "De är till och med sämre än de där som användes som bytesobjekt i umgänget med infödingarna på Stilla havsöarna." Fångarna var nära att driva honom till förtvivlan på ett par undantag när. De var till övervägande delen stadsbor, ovana vid kroppsarbete, och de arbetade buttert, motvilligt och utan att anstränga sig. De primitiva hyddor de byggde, 4 stolpar med väggar av grovt sammanflätade trädgrenar, fogade med lera och tak av halmblad, var för bräckliga för att kunna stå emot väder och vind. Och de träd som var så bra som bränsle visade sig vara oanvändbara som byggnadsmaterial. Färskt kött var praktiskt taget omöjligt att få tag på. Jaktpatruller skickades ut dagligen och återvände dagligen trötta och modfällda för att rapportera att inget ätbart vilt fanns. De inhemska djur som indianerna kallade för känguru sköts då och då liksom någon enstaka kråka. Men för det mesta utgjordes dieten av salt kött och salt fläsk, som den hade gjort under de 8 månaderna till havs. De djur man hade fört med sig måste användas till avel och inte till föda, så de enda färskvaror som stod till buds var fisk och en del spenatliknande örter och bär som enligt Dr. White hade en viss betydelse i behandlingen av skörbjugg. Kapten Philip insåg att det var nödvändigt att så fort det stod i mänsklig makt komma igång med egna odlingar på det område som fortfarande bara var till hälften röjt från träd och översållat med stubbar. Han gav sin kalfaktor, Edward Dodd, ansvar för arbetet och tilldelade honom en stor styrka fångar i hopp om att skynda på röjningen. Och eftersom många av officerarna hade köpt egna livdjur, fruktträd och säd, började han dela ut individuell mark till dem som så önskade. Det var en början, och en nödvändig sådan. För många av de manliga fångar som hade förts till land för att ingå i arbetslagen led av dysenteri och skörbjugg och var helt oförmögna att arbeta någon längre tid. Marinsoldaterna, som var yngre och friskare, hade av sin kommandant...